Plattformsdagarnas kunskapsdialog om hur vi kan underlätta och främja byggandet av hållbara och prisöverkomliga bostäder med Thomas Johansson och Kristina Enarsson från Boverket.
Hej och välkomna till kunskapsdialog nummer 7. Hur kan vi underlätta och främja byggandet av hållbara och prisöverkomliga bostäder? Jag såg en gång en bild på Facebook. Den handlade om en restaurang där man utlovade att man kunde leverera maten snabbt, billigt, gott. Vilken jättebra restaurang kanske ni tycker. Men det fanns ett aber. Man fick bara välja två av dessa egenskaper. Billigt och snabbt till låg kvalitet. Snabbt och gott till en dyr kostnad. Eller billigt och gott fast då vänta oändligt länge. Dessa val finns ju också när det gäller att bygga bostäder. Snabbt, billigt och god hälso- och miljömässig kvalitet. Inom byggandet har vi en utmaning. Att vi måste göra alla tre samtidigt. Snabbt behövs, för det är ju nu bostäderna behövs. Billigt för att alla ska ha råd att bo. Och av god kvalitet. För annars får vi kostnaderna i nacken när vi behöver renovera inom en kort tid. Detta är ju dessutom inte särskilt bra ur ekologisk synvinkel. Vi kan också överföra detta till aspekterna i Brundtlandkommissionens slutsatser om hållbarhet. Social, ekologisk och ekonomisk. Någon vis kvinna sa att det går inte att definiera vad som är en hållbar stad. Om man delar upp stadens utveckling i olika processer så skulle nog varje process kunna vara hållbar. Vi måste göra avvägningar mellan de olika aspekterna om vilken nivå vi ska lägga oss på för att det hela ska definieras som hållbart totalt sett. På detaljnivå kan man prata om hållbara byggprodukter. Den sociala aspekten kan då bland annat relateras till vilken arbetsmiljö och arbetsförhållanden som råder på platsen för utvinning och tillverkning av produkten. Den ekologiska aspekten blir då också relaterad till tillverkning, utvinning och transporten till byggarbetsplatsen och vilken energimix som finns på orten. Tittar vi på byggnaden som sådan är det den sociala aspekten att regler om tillgänglighet, hälsa och säkerhet samt till lokal och arbetsmiljö som är uppfyllda. Den ekologiska aspekten är att inte byggandet och driften av byggnaden får påverka miljön oacceptabelt. Varken genom användning av de tidigare nämnda byggprodukterna, transporterna av dem eller genom driften av byggnaden samt allt för tätt mellan renovering och underhåll. Byggandet behöver också vara hållbart. Och den sociala biten ser vi att sociala kontrakt med arbetslösa lokala förmågor i byggprojekten börjar användas. Arbetsmiljön är en annan viktig social parameter. Ekologiskt sett får man börja med val av material och under byggets gång sortera avfall på byggarbetsplatsen och så vidare. Bebyggelsen slutligen måste planeras för möjligheter till hållbar utveckling så att det inte bildas segregerade utanförskapsområden utan att människor har möjlighet att bo och verka med rimligt avstånd mellan bostad och verksamheter utan att behöva ta till smutsiga transporter. Jag har medvetet utlämnat den ekonomiska hållbarhetsaspekten eftersom den kanske är lättare att sammanfatta för de olika faserna. Här måste det, för att det ska vara hållbart, vara en balans mellan den lilla människans möjligheter att betala för sig, företagens möjligheter att bedriva en givande verksamhet och det styrmedel som staten anordnar. Så att kostnaderna för de kollektiva nyttigheterna, de särskilda eller skilda incitamenten och de externa kostnaderna fördelas på rätt sätt. För att lyckas med att bygga snabbt, billigt och till rätt kvalitet hälso- och miljömässigt så står vi inför en utmaning som regeringen försöker ta sig an genom sitt 22-punktsprogram från i somras. Inom detta har Boverket bland annat fått i uppdrag att utreda hur man snabbt eller hur man kan snabba på processen från ax till limpa i de industriella processerna.
Jag heter Thomas Johansson från Boverket. Jag är uppdragsledare för ett regeringsuppdrag som syftar till att öka bostadsproduktionen genom att bygga serieproducerat. Vi saknar bostäder idag. Boverkets byggbehovsprognos visar att över 700 000 nya bostäder behövs till 2025. Men glädjande nog har ett trendbrott skett. 2016 har det byggts betydligt mer. Över 60 000 nya bostäder fram till november. Så mycket har inte byggts sedan miljonprogrammet byggdes. Men vi behöver öka produktionen än mer och få fram fler bostäder som kan efterfrågas av alla. Ett sätt att få ut större volymer på kortare tid och till lägre kostnad är att bygga serieproducerat. Men vi vill ha bra bostäder som produceras hållbart, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Men också där boendet är hållbart. Vi ska inte tumma på kvaliteten. Byggnader och bostadsområden ska stå där under lång tid. Vi vill skapa en förutsägbarhet för byggherrar och byggföretag så att de vågar investera i ny produktion. Vi ska kunna veta förväg att den byggnad som är planerad och som ska produceras uppfyller de icke-platsspecifika kraven som ställs på en byggnad. De ska kunna känna en trygghet att byggnaden uppfyller de tekniska krav på tekniska egenskaper, tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål som samhället ställer. Men idag, med de funktionskrav vi har och där varje individuell byggnad kontrolleras var för sig av respektive kommun, görs olika bedömningar av identiska byggnader. Det finns ingen garanti för att en byggnad som blivit kontrollerad och godkänd på en plats med avseende på de icke-platsspecifika kraven också blir det på nästa plats. Så hur vill vi att ett framtida system ska se ut i lov- och byggprocessen? Hur skapar vi förutsättningar för ett repeterbart byggande där kvaliteten såväl interiört som exteriört är god? Finns det risker att vi skapar ett system som innebär att nya områden byggs som kommer att i framtiden ha ekonomiska och sociala problem? Vad kan vi göra för att undvika så blir fallet?
Boverket har också genom regeringens instruktion sedan tidigare uppdraget att redovisa bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan.
Jag heter Kristina Enarsson och arbetar på Boverket. Jag ska berätta om en förstudie som jag var projektledare för, miljö- och klimatanpassade byggregler. Jag kommer att prata till några bilder som ni har framför er som jag kommer att säga till om när vi kommer fram till dem. Boverket har genomfört en förstudie om miljö- och klimatanpassade byggregler som publicerades i juni 2016. Ett av tre fokusområden var livscykelanalyser, LCA. Det är en fortsättning på arbetet med regeringsuppdraget om byggnaders klimatpåverkan där forsknings- och kunskapsläget i Sverige identifieras och som Boverket avrapporterade i september 2015. I den utredningen konstaterar vi att det finns små drivkraft att använda livscykelanalyser för att förbättra klimatpåverkan från byggnader. Syftet med Boverkets förstudie var att utreda om det finns ett behov att reglera byggnader ur ett livscykelperspektiv och med hänsyn till miljö- och klimataspekter. Vi tittade på tre fokusområden, livscykelanalyser, ekosystemtjänster och klimatanpassning. Den här presentationen är fokuserad på bara livscykelanalyser. Ni kan titta på bild 1. Inför en analys av behov av nya regler behöver problemet identifieras och kvantifieras. Vad är problemet och hur stort är problemet? Vi har tagit hjälp av Boverkets miljöindikatorer för att kvantifiera delar av miljöpåverkan där vi har data och när det gäller bygg- och fastighetssektorn ur ett livscykelperspektiv. Och vi konstaterar att sektorn använder stora mängder material, energi och vatten. Vatten kanske inte varit ett stort problem i Sverige men har blivit det i vissa delar av Sverige idag. Från de här siffrorna så ser vi att det inte är en 40% sektor utan snarare en 10-30% i sektor när vi pratar om samhällets miljöpåverkan. Om vi tittar lite närmare på en av de viktigaste miljöpåverkanskategorierna som är utsläpp av växthusgaser, så står sektorn för 18% av de inhemska utsläppen. Sett ur ett livscykelperspektiv. Och med det menar vi att då har vi tittat på hur stora utsläppen är under ett år när det gäller materialtillverkning som går till våra byggnader, transporterna, byggarbetsplatsen, förvaltningen, ombyggnad, renovering och rivning. Alla de momenten ingår i den här 18%. Se bild 2. Men de här 18% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser är inte hela sanningen. Det är den röda delen i den här stapeln ni har framför er. Byggbranschen importerar också varor och tjänster för att producera de här byggnaderna i Sverige. Vi släpper ut lika mycket utanför Sveriges gränser. Ni ser den gråa delen i den här figuren. 11 miljoner ton släpps ut i Sverige och 11 miljoner ton utanför Sveriges gränser. Se bild 3. Om vi tittar på de här totala utsläppen av växthusgasen från bygg- och fastighetssektorn, alltså 22 miljoner ton, och se hur de fördelar sig på olika delbranscher inom byggsektorn, så kan vi se att cirka 60% av utsläppen kommer från nyproduktion och renovering av de befintliga byggnaderna. Det vill säga den röd och den grå delen i stapeln, om ni tittar på 2013. Och cirka 40% kommer från uppvärmningen av våra byggnader. Så en större del av utsläppen kommer från byggrelaterade processer. Och jag ska också säga att vi har räknat bort då bidraget från anläggningar och vägar och järnvägar i de här uppgifterna. Några slutsatser i vår förstudie är att bygg- och fastighetssektorn orsakar betydande miljöpåverkan. Det är inte en 40% sektor, men i alla fall en 10-30% i sektorn när vi pratar om samhällets påverkan, om man säger förenklat uttryckt. Vi sa också att livscykelanalyser är ett bra verktyg att använda för att identifiera och kvantifiera miljöpåverkan från en byggnad. Men det är komplext och det kräver särskild kompetens och väldigt mycket data, och helst specifik data om alla de produkterna som används. Vi ser också att det råder brist på information om byggprodukters miljöprestanda. Det är det som används som indata när man gör en livscykelanalys. Som sagt, drivkraften att använda livscykelanalyser i byggprocessen är låga. Och det är ett komplext verktyg och det är inte helt okomplicerat att börja ställa krav om det i lagstiftningen. I vår förstudie så ser vi att det är lite tidigt att uttala sig om det finns behov att reglera miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn med hjälp av livscykelkrav. Man behöver göra mer analyser. Vi behöver titta mer på befintliga styrmedel och om man bäst reglerar i miljöbalken eller plan- och bygglagen. Vi ser också att Boverket inte har bemyndigande möjlighet att skriva regler för byggnader idag, utan det krävs ändringar på lagnivå. Som alternativ till lagstiftning så kommer Boverket tills vidare arbeta med branschdialoger i syfte att få branschen till att själv vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Vi kommer också ta fram en vägledning av livscykelanalyser för byggnader för att få fler till att använda det här verktyget. Och vi kommer att följa utvecklingen av branschens miljöpåverkan med hjälp av våra miljöindikatorer. Vi vill gärna höra vad din erfarenhet är av livscykelanalyser, och vi vill också veta vad en vägledning av livscykelanalyser ska innehålla under den här plattformsdialogen.